Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du Acast Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen.
Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirdetformod.se/bonusavsnitt.
Jajamän, trevlig lyssning!
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Vad blir det för mord?
Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mord med mig, Elinor Svensson, och mig,
Johanna Hurtig-Wagrell.
Ja.
Hej.
Vet du, igår kom det fram en tjej till mig på tullen, ölstugan tullen.
Jaså.
Och så sa hon, ursäkta, skulle jag kunna få tigga en snus? Jag bara, ja visst. Och hon bara, är det du som är Johanna? Nej det är inte. Jag bara, jag heter Elinor. Hon bara, ah!
Nej.
Är det du, mordpodd? Jag bara, ja, det är sant. Och det var kul att hon trodde att jag var Johanna.
Ja.
Men då, så sa hon sen bara, men du har fett håret. Jag bara, ja, det har jag.
Det här.
Okej, så hon fattade ingenting. Det var roligt.
Ja, det var kul.
Jag bara, du.
Men jag heter Elinor. Ja.
Så, perfekt reaktion. Mm. Så, visst är det du som har... Nej.
Elinor. Jag har bara färgat håret.
Fy fan.
Alltså, jag är så hetsig idag.
Yeah.
Jag är så hetsig. Alltså, jag kom på mig själv på vägen hit. Med att liksom, för det, jag har varit så här, okej, hinna med helt idag.
Yeah.
Du vet, hamnat i en sån jävla, så du vet, jag har inte tänkt liksom. Utan innan jag åkte så bara rev av liksom alla sängkläderna in i tvätten, på med liksom alla medel, jag har på med 3 olika hudlotions, alltså du vet liksom, det är en sån här, jag är så helt besatt av att allt ska bli liksom rent, fräscht, bra, snyggt.
Yep.
Så bara skulle jag åka hit och skulle jag tanka på vägen, som kom på mig själv med att stå och tanka med liksom och det är bara bilden av det. Jag är liksom på med mjukisbrallor och allting för att liksom hinna med.
Mm.
Solbrillor i pannan. Tanka. Hetsig blick. Hets tugga mig. Mm. Du vet liksom.
Det är väl en tjackig stämning.
Ja. Och liksom så här snabba löpardojer. Okej, bra. Så länge här.
Så måste
bara
tanka.
Ja, verkligen. Så bara rattar ut därifrån. Back, fram. Alltså det var så jävla hetsigt. Så jag bara, när jag satt i bilen och bara hörde mig själv. Bara hets tugga tugga mig. Jag bara, nu får jag lugn. Nu lugnar vi ner oss. Det här, så här kan vi kan inte gå in liksom, alltså i en ny situation med den här energin.
Nej, men det kanske är bra inte. Att jag är lite bakis idag. Ja, så att det kanske, det, för jag blev lite piggare.
Ja. Ja,
när du kom in i rummet så blev jag lite piggare.
Ja.
Och du kanske kommer ner lite.
Ja, jag blev deprimerad.
Ja, det var jättebra. Så är det lite här.
Ja. Nej, men vad heter det? För är det gratis att stå här utanför?
Ja.
Ja, okej, fan vad härligt.
Det är det.
Vilken jävla grej.
Ja visst, men du får inte stå för nära övergångsstället för då får du böter.
Ja, men gör jag inte.
Nej men bra.
Ja, tur.
Nej men vi är ju hemma hos mig idag.
Ja.
Och jag hade ju klubb igår.
Mm.
Oh, det var så bra, det var så roligt. Jag och Marcus Tapper, en kollega, har ju stand-up-klubb va?
Mm.
Så det hände igår. Fy fan vad kul det var.
Mm.
Och nästa vecka, nästa gång menar jag, kör ju du.
Mm. Det just det, det gör jag.
Säsongsfinal då. Är det 1 december? Jag ska dubbelkolla.
Ja, jag har ingen aning. Jag vet att jag ska dit. It's all in the calendar. If it's not in the calendar, we're fucked.
1 december, ja. Precis. Mm. Då är det du, Simon Svensson och Johannes Finnlaug som och en överraskning. Vi har alltid en överraskning också.
Han är alltid en överraskning.
Ja, det har vi. Och så är det vi, jag och Marcus som kom för då, va?
Det.
Så gå och kolla på det. Köp biljetter, för det har jag redan börjat sälja på. Ikväll, minsann.
Fan vad kul.
Mm.
Spännande. Ja, det blir härligt.
Ja, det är Stockholm alltså. Om det är någon som tänker, vad i helvete håller du på med?
Hallå. Staden. Vad heter det? Jag känner att jag behöver sprida ett uttryck som vi måste börja använda.
Mm.
Om jag får.
Visst.
Förlåt, hann du säga vart man köper biljetter?
Ja, biletto.se. Nej. Kan man göra. Man
känner
kan
att det saknades
man kan, just det. Man kan gå in på min hemsida också. Elinorhaha.com.
Mm.
Där finns det länkar.
I morse så sa Johan så här. För jag sa, hallå, vart är kaffet?
Jo, oh, jag har gjort kaffe.
Oh!
Jag glömde ta in det. Ja,
men ja, det tar vi snart.
Mm.
Ja. Jag bara, hallå, vart är kaffet?
Ja.
Och han bara, well, call me the leader of the Soviet Union, because I'm Stalin. Inte det ett jättekul uttryck?
Det är jätteroligt.
Jag vet att vi inte pratar engelska i Sverige, men ibland kan man väl unna sig.
Jättebra.
Så. Okay. Så jag tänker på att alla kan börja använda det, för jag känner att det får liksom inte bara bli att det används en gång och sen faller det glömska igen.
Nej, men det var för bra faktiskt.
Eller hur?
Okay. Han bara sa det från ingenstans.
Mm, typiskt Johan, han är ju, du vet hur han är.
Ja.
Vad heter det? Tack gärna.
Hej då. Så där. Nu har vi kaffe.
Kaffe, kaffe, kaffe.
Vill jag mjölk?
Nej, tack. I'm doing the black thing now.
Oh.
Alltså med kaffe.
Yeah.
Det lät jätteweird.
Så konstigt, tack.
Mm-hmm.
Bra, nu har vi kaffe.
Ja.
Call me the leader of the Soviet Union. Because I'm Stalin.
Mycket yes. Bra.
Okej.
Okay. I övrigt är väl allting frid ont, va? Mm. Fan, vi har peppat på julen. Helt sjukt.
Ja. Yeah.
Min syrra åkte liksom till USA idag.
Ja.
Men hennes kille som föräldrar bor ju där, så måste väl hälsa på då, eller man. Ja. Men jag tycker det är tråkigt att de ska vara borta hur som helst.
Hur länge ska de vara där då?
2 veckor.
Nej.
Jo.
Alltså, Kiki.
Ja.
Men alltså.
Nej, men jag tycker du behöver liksom hålla på.
Du är helt ledsen.
Eller? Ja, men alltså. Hon bara, vi flyger 10:00. Alltså fram till 10:00 har jag smsat. Usch, vad skönt för henne att få en liten paus. Varje dag ringer
jag. Hej,
vad gör du?
Vad är det?
Jag är ute på promenad.
Oh, så
shut up, Christine.
Ja, är det något mer vi behöver avhandla?
Nej, vi behöver inte avhandla ens det egentligen.
Nej, men det får vi väl.
Ja, det får vi väl.
Ja. Okej, okay, hejdå.
Hörde du?
Ja.
Det är ju jag, va?
Det är du som ska prata om mord idag.
Ja, det är ju det. Och jag har fått hjälp av Maria Pettersson.
Ja, vad mysigt.
Ja, hon skickade den här till mig, hon.
Ja, men vad roligt.
Hade inte
nu blev jag dala.
Ja, det gick över direkt.
Det är alltid, när jag ska prata norrländska, så blir det bara smyger in i dalarna. Det är svårt.
Du får dra på mig som rädd, det jävla istället.
Jag får göra det.
Jaha, du. Jo, men jag skulle ju prata om ganska nytt fall.
Yeah.
Eller det blir liksom resolvat ganska nytt, nyligen. Men jag har inte hört om det. Men tydligen så har det varit en ganska stor grej i USA. Framförallt då i Colorado. Where we're gonna be.
Mm.
Vi kommer prata om en kille som heter Dylan Redwine. Och han föddes 6 februari 1999 i Denver, Colorado. 99.
Mm.
Hans föräldrar är Elaine Hatfield och Mark Redwine. Och han har en äldre bror som heter Corey. Han har också två styvsyskon.
Okay.
Med hans pappas förra fru. Men jag vet inte hur mycket kontakt de har. Inte jättemycket.
Mm.
Men den här lilla familjen är close. Framförallt bröderna är väldigt tajta.
Stavas det Redwine?
Redwine. Som red wine.
Det är alltså red wine?
Mm.
Nice.
Mm. Mm. Very.
Elinor, rödvin.
Exakt.
Kan vi byta det?
Gud, vad du hade ändå bottnat.
Ja.
Vad heter det? Det är 7 år mellan bröderna. Men de är ändå jävligt tajta. Corey tar hand om Dylan mycket och sånt.
Mm.
De växer upp i något som heter Durango, Colorado. Väldigt mysig liten stad. Allt i Colorado ser så himla fint ut. Alltså du vet, så att den naturskönaste av natursköna ställen.
Jag har verkligen ingen känsla av Colorado bara för att det på kartan ser så tråkigt ut.
Ja, det gör det
helt
verkligen.
Identitetslöst, bara en rektangel mellan massa skitstater som man aldrig har talat om.
På Citerra gör den inte mycket väsen av sig.
Nej. Nej. Gud, nej.
Men, alltså, du...
men det är väl hockey och grejer.
Ja, snö. Men det är liksom mountains. Alltså det är så jävla vackert. Mm. Helt sjukt.
Mm. Har du varit där?
Nej. Jag har väl sett bilder.
Du har väl sett bilder? Jag behöver inte åka till Colorado.
Aj, aj, aj.
Åh, vad hände? Det
var för varmt.
Det var varmt kaffe.
Som jag svalde rätt ner i magen.
Aj.
Vad är jag nu? Jo!
Alltså idag.
Jag vet inte hur det här kommer gå. Jag är för spridad och du är bakis. La, 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 la. Jag får försöka hålla mig mycket till manus, tror jag.
Ja.
Att jag inte liksom...
Håller till Maria Pettersson.
Jag kollade på en dokumentär själv. Och då kan det bli rätt att jag bara kör rätt ur huvudet och sen tappar bort mig lite. Men det, så ska vi inte göra.
Nej,
tror jag. Dylan är en rolig kille. Han är vad de kallar för en goofball. Han gillar när andra skrattar. Han älskar practical jokes. Och hans eget skratt är väldigt high-pitch giggle.
Mysigt. Mm.
Så att när han börjar garva så smittar det väldigt mycket.
Yeah.
Älskar. Johan är också så. Yeah. Att han säger ett roligt skämt och så hör man så här.
Jag kan också ibland skratta dubbelt så mycket åt Johans skämt än vad jag hade gjort annars.
Mm.
Bara av att se hans min.
Ja, jag vet.
Efter skämt att han är så,
så
lurig.
Han är så glad och sen så kommer det ett sånt himla. Jättekul.
Ja.
Som man liksom inte kan hjälpa. Mycket kul. I alla fall. Hans Xbox. Hans Xbox.
Xbox. Hans före detta bock.
Det är Colorado, det är lite mer på landet. Ja, så man har en Xbox. Hans Xbox är hans käraste ägodel. Men han gillar också the outdoors och är väldigt sportig och sånt. Duktig på baseball, bra på att löpa, springa, runner. Runner up the hill, kanske. Eller kanske nerför det. The hill.
Mm.
You never know. Han älskar basket också, hans favoritlag är Boston Red Sox. Eftersom jag berättat så mycket om Dylan nu så tror jag ni vet vad som kommer hända med Dylan.
Ja, det är väldigt tråkigt att höra för att han verkar som en toppenmänniska.
Men jag tror verkligen han var det. Alltså, han och brorsan brukade typ såhär betta i olika sportsevents, fast liksom inte pengar utan mer såhär, om de vinner så får du bädda min säng, du vet sådär.
Mm.
Och när Elaine då beskriver sin son Dylan så beskriver hon honom som väldigt empatisk och att han hela tiden är orolig över andras känslor och om alla mår bra och du vet, han läser av andra känslor och känner av mycket och sådär. Underbar människa. Och han blir skitupprörd och någon pratar illa om hans vänner eller familj och är liksom försvarar sina nära och kära.
Fan vad gulligt.
Mm. Så när Mark och Elaine har varit gifta i 18 år så skiljer de sig och det går inte så bra. När hon begär ut skilsmässan från honom så hade Marks första svar varit if you want a divorce, things will get ugly. Vilket är en så jävla fittig grej.
Ja, men...
Ni har barn, det får inte bli ugly. Du får bara skärpa till dig. Skärp dig.
Ja.
Genast. Spelar ingen roll.
Men det är så konstigt att man tycker det är rimligt att det är så, nej. Vi ska verkligen inte skilja oss.
Nej.
Jo. Det räcker med att en vill det för att det, ska, det kommer att hända.
Mm. Och sen, det finns ingen straffperiod eller så, utan skärp dig bara.
Ja, verkligen.
Du får vara ledsen. That's it.
Mm.
Så efter skilsmässan med Mark så, du får vara arg också så naturligtvis. Jag bara, gud, väl lätt. Bara som någon som bara, det här är vad du får känna. Det är det jag menar. Det här är hur du får agera i det med.
Ja.
Hur som helst. Efter skilsmässan då så flyttade Elaine med barnen från Durangay.
Mm.
Jag flyttade därifrån i alla fall till Colorado Springs som ligger 50 mil bort ungefär.
Yeah.
Och där träffade hon en ny man som heter Mike Hall. Alltså han heter Mike. Vilket är väldigt likt Mark.
Yeah.
Men Mike, alltså inte Mark. Det här tog mig ett tag.
Okay.
Mm. Både Mike, när jag läste och lyssnade så jag kanske också är trött innerst inne. Om vi ska vara ärliga. Mm, men här Mike i alla fall blir väldigt snabbt en fadersfigur för både Corey och Dylan, för de har inte jättemycket kontakt med Mark. De gillar inte Mark så mycket.
Nej, det blev väl så om man gör ens mamma till ett helvete. Att då går
mammas
det lite...
liv,
ja, exakt.
Annars är det konstigt.
Ens mammas liv till ett helvete. Ja. Att det går ju, det tenderar ju att gå ut lite över barn också.
Lite grann, lite grann. A smidge.
Mm.
Och Dylan blev väldigt snabbt hemmastad i Colorado Springs. Han hade väldigt lätt att få nya vänner för att han var, citat, scrubbed in sunshine, just full of energy, happiness and love.
Scrubbed in sunshine.
Så jävla fint.
Gulligt.
Mm.
Och på riktigt eller? Skoj. Kul att jag stammade också så jag lät som en sån här Disney-figur som är dum i huvudet. På riktigt.
What?
Åh, så dum i huvudet idag.
Föräldrarna Elaine och Mark i alla fall hamnar då i den här ugly vårdnadstvisten om Dylan, för att Corey är, han är över, eller han är mindre liksom.
Mm.
Så 2012 slutar med att Elaine får full vårdnad om Dylan, men domaren bestämmer också att Mark får besöksrätt.
Yeah.
Och han godkänner då Marks begäran om att Dylan ska få hälsa på honom i Durango i november samma år och fira Thanksgiving med honom. Det här vill inte Dylan.
Nej.
Men domaren bestämmer det ändå.
Och jag hatar det.
En pet peeve, så är det ju. Så är det ju i Sverige också.
Visst.
Föräldrarnas besöksrätt går före allt.
Mm.
Usch. Men Dylan vill inte åka och hälsa på i alla fall. För de har ingen bra relation. Och Corey är också så här, nej men jag vill inte, jag gillar inte heller honom. Han är grym, han är våldsam. We don't like him. Så Dylan klagar hela tiden till både vänner och familj och säger så här, liksom till sin mamma, bara, man kan jag snälla slippa få åka liksom.
Det är också så hemskt när man känner på sig att detta har inte med att göra att han vill umgås med oss. Att, utan det är mer så här, ett sätt att straffa mamman eller att hävda sin rätt som förälder.
Ja.
It's legal rights. Man bara, okej, kommer det vara trevligt att hänga då? Mm. För det, nej, det kommer det inte.
Nej.
Så uppenbarligen är det inte därför du vill vara med oss. Man ska dit bara som en jävla...
Som en hem typ.
Ja,
mm.
Så dumt.
Men också jävla vidrigt att känna att jag får inte bestämma själv. Utan den här människan som jag känner att jag får... Liksom, alltså gå omkring med ångest. Alltså som barn var så rättslös inför en person. Visst. Som är en förälder. Vilket man ju är. Man är fullständigt rättslös. Om en förälder beter sig piss mot ett barn, alltså du vet, på det absolut värsta tänkbara sätt, så kommer det här barnet fortfarande behöva träffa den föräldern hela livet.
Yeah.
Spelar ingen roll. Alltså, väldigt få gånger man slipper träffa sin förälder.
Mm. Verkligen.
Det är, nej, så men, jävla vidrigt.
Jag
det är min värsta grej. Jag blir så, ja, jag med.
Mm. När föräldrar utnyttjar det också till sin fördel.
Ja. Ah. Ah, nej, det är så jävla äckligt.
Mm.
Förlåt, men bara en grej till. Alltså som förälder, det är klart att det skulle göra jätteont om ett barn inte vill träffa en.
Mm.
Men man skulle ju aldrig tvinga sig på. Man skulle i sådana fall bara, kan vi ta samtal? Kan vi prata med varandra? Vad är det du behöver av mig? Vad är det du tycker känns jobbigt? På vilket sätt får jag ha kontakt med dig?
Alltså, tycker du det är jobbigt när jag är våldsam? Är
exakt.
Ja.
Varför är det då sådär? Och varför kan man... Jag vet inte.
Att man istället... Bara säger han, jo, nu blir det så.
Mm. Perfekt. I alla fall, han bönar och ber att han inte ska behöva åka, men Elaine kan ju inte komma ut ur det här eftersom det är court ordered.
Ja.
Det är liksom omöjligt. Hennes mamma är också döende i cancer och förmodligen är det här sista Thanksgivingen som hon får vara med Elaine och barnen.
Mm.
Och Dylan är väldigt nära sin mormor och tycker att det är skitjobbigt att han inte får vara med henne.
Usch.
Men, söndagen den 18 november så skjutsar Elaine Dylan till flygplatsen och Elaine har en klump i magen när hon kör därifrån. Dylans plan kommer till Durango 17.45 och sen åker han och pappan till Walmart och Elaine smsar Dylan och frågar om han är framme, om det har gått bra, så han bara, ja, allt har gått bra, jag är här nu, sur emoji. Och sen åker Dylan och Mark till ett McDonald's, en drive-thru, och sen åker de till Vallecido där Mark bor. Det är en liten småstad vid foten av Klippiga bergen, strax utanför Durango. Väldigt litet samhälle. Känt för forsränning och fiske. Och tydligen otroligt vackert.
Mm.
Det enda som Dylan sett fram emot med att åka till Vallecido är att han ska få träffa sina gamla kompisar igen. Så under kvällen så smsar han med sin kompis Ryan och de är så här, okej, men, och så är Dylan så här, okej, men kan inte jag få sova hos Ryan ikväll? Men det vill ju inte Mark.
Det tror jag inte.
Nej, det vill han inte. Men då bestämmer de att de ska ses 06.30 dagen efter.
På så morgonen?
Ja, så gärna vill han komma därifrån. That's something for you. Och att han ska sova över där då kvällen efter. Och Dylan smsar också sin mamma flera gånger under kvällen. Och det sista meddelandet hon får från honom kommer 21.37 från hans tydligen iPod Touch. Och jag bara, vadå iPod Touch?
Men de hade ju wifi, va?
Ja,
tydligen. Eller simkort kanske också.
Mm.
Det var ju jävla fräckt.
Mm.
Kommer jag ihåg. Det var som en iPhone, fast innan iPhone.
Ja, det var det som det var. För jag bara kollade upp det. Nej, men jag minns inte ens att det här fanns. Liksom.
Nej.
Missed it.
Jag kommer ihåg att jag blev sur en gång. För det var, jag hade en kompis som jag inte hade pratat med på länge. Och sen från ingenstans smsade hon mig. Jag köpte en iPod Touch. Och jag bara, ja hej på dig också. Ja. Och hon bara, ja hej hur mår du? Jag köpte en iPod Touch. Jag bara, okej. Okay. Det är ändå rimligt.
Ja, det låter som en stor grej.
Ja.
Så nästa dag, 19 november, så dyker inte Dylan upp hemma hos Ryan. Och Ryan försöker ringa och smsa, men han får inga svar.
Mm.
Och klockan 5 samma dag så går Mark in på sin lokala polisstation och berättar att han inte hittar sin son.
Va?
Och ungefär samtidigt så mässar han till Elaine och frågar om hon har hört något från Dylan. Och Elaine får såklart panik direkt, ringer till the county sheriff och anmäler honom försvunnen. Och sen kastar hon sig i bilen tillsammans med Mike och Corey och börjar köra mot Durango. Fy vilket tar typ 6 timmar.
Att liksom ha haft den här känslan och säga nej, han vill inte åka dit.
Det kommer inte bli bra.
Ja.
Ja, och också veta att min man är inte att lita på.
Mm.
He's a fucking asshole. De har varit gifta i 18 år, she knows.
Oh, fy fan.
Vilken jävla sjunkande känsla. Att han är psykopat. Alltså så att du vet, hon måste ha panik.
Fy fan.
Mm. Allvar. Polisen ber Mark berätta vad som hänt det senaste dygnet och kan berätta att han hämtat upp Dylan från flygplatsen. Att de åkte till en Walmart för att köpa några DVD-filmer. Och sen ville Mark då gå och äta på en lugn middag på en restaurang. Men Dylan ville hellre åka genom McDrive och äta i bilen då. Han ville väl inte sitta och umgås med sin pappa, du vet.
Mm.
Och nästa morgon hade Mark då försökt väcka Dylan 07.30 och få honom att följa med på några ärenden, men Dylan ville inte, han ville hellre ligga och dra sig i soffan, för han sov i soffan då. Så Mark lät honom ta sovmorgon och själv ska han då åka till vägens väng, först till sitt lönekontor för att hämta ut några checkar och sen till sin skilsmässoadvokat för att betala the allowance, I guess.
Mm. Eller alimony.
Ja, det är det jag menar, ja. Just det, alimony.
Veckopeng.
Ja.
Här kommer lilla veckopengen.
Ja,
det är typ samma sak.
Verkligen.
Underhåll och veckopeng.
Han kom hem igen då vid 11.30 och ser då att Dylan inte är hemma och att hans fiskespö också är borta. Så han bara så här, okej, men han är väl ute och fiskar med sina kompisar då.
Alltså 11.30 på 23...
Nej, 11.30 som visar, inte 23.30 utan 11.30.
Mm.
Och han gick och la sig då för en snabb tupplur. Inte alls bekymrad om att hans son är eller så. För han tänker att han är med sin kompisar. Och vaknar igen 14.30 och då är han fortfarande borta. Och då börjar han bli lite orolig. Men han visste ju då att han hade pratat med Ryan. Så han var så här, man kanske har tagit sig dit själv. Eller fått skjuts av någon. Typ så här. Och klockan 3 då så börjar han leta efter sin son. Och först åker han till Dylans kompis Tristan. Men Dylan var inte där och Tristan hade inte sett eller hört honom. Och 4:10 så åker han vidare till en annan av Dylans kompisar. Och hos den kompisen så är också Ryan. Och de är så här, nej men ingen av oss får tag i Dylan idag.
Mm.
Och vi har försökt hela dagen men han svarar inte på telefon eller sms. Så 16:15 så smsar Ryan igen då till Dylan och bara, din pappa letar också efter dig. Och det är efter det då som Mark åker till polisstationen.
Mm.
Och under den här kvällen då så påbörjas ett väldigt intensivt sökande efter Dylan. Både liksom La Plata County Search and Rescue och sheriffkontoret i Durango. Så att det är liksom många som är inblandade. Och de börjar med att leta runt Marks hus. För man tänker då, ja men han har väl rymt, han vill ju inte vara här. Liksom.
Mm.
Men Elaine är så här, fast alltså vet ni om han hade dragit och hade han hört av sig till mig. Eller till någon av hans kompisar. Det var ju bara pappa han inte ville vara med. Liksom, han hade inte dragit själv.
Verkligen. Det är inte som att han bara äntligen får komma ifrån sin mamma. Han var ju skitsur över det.
Och att, ja, och att så här, det är inte, han är inte den som drar. Alltså verkligen inte. Även om han liksom inte vill åka dit.
Mm.
Särskilt då. Inte utan att kontakta mig eller Corey. Eller du vet sådär.
Mm. Eller sin mamma då. Men han kanske ringer dig också. Det vet inte jag. Vad ni hade för. Nej, jag ska...
Ja, men vi är rätt nära. Eller vad ska jag säga?
Ja. Sitter du okej? Okay? Behöver du en kudde?
Nu du. Mm. Polisen blir rätt oroliga för att det ska bli rätt låga temperaturer under natten. Alltså det ska bli minusgrader och det är inte så bra att vara ute i liksom naturen ensam då. Så att
nej. Säga. Colorado känns också björntätt. Det är en känsla jag har.
Mm-hmm. Och de tycker också att Mark beter sig rätt konstigt under söket. Liksom.
Han kom inte ut ur sitt hus för att assistera eller hjälpa dem. Han kommunicerar inte med dem typ överhuvudtaget. Och han går typ och lägger sig. Alltså gått och lagt sig tidigt. Alltså för att han är hemma men alla lamporna är släckta så här. Det är lite weird.
Vadå, jag är trött.
Men man kan ändå, precis. Men man kan ändå bekräfta att han åkte till de ställen han sa att han hade åkt till under dagen liksom. Och man fortsätter leta i närområdet. Man kollar alla närliggande byggnader, alltså övergivna hus, lador, förråd, allt sånt. Man har liksom terrängbilar, mobila ledningscentraler, drönare. Och det är alltså det är den största sökinsatsen i det området någonsin. Men man hittar liksom inte ett spår av Dylan. Dagen efter så kommer ju Elaine, Corey och Mike till Durango. Och polisen är så här, men vi har kollat alla kända sexförbrytare i området och vi har kunnat utesluta dem.
Oh.
Ja. Ja, men det är så hemskt att man ska behöva ens gå dit liksom.
Ja, jag hade inte ens tänkt.
Men Elaine är också så här, det rör inte på, hon är ganska övertygad om att Mark är inblandad. Och så här, är så här, men ni måste kolla upp dem och de, men vi gör det. Mm. Det kan du veta att vi gör liksom. Dagarna går, man hittar ingenting och Mark börjar bli mer och mer liksom involverad och börjar vara så här, men vi borde kolla liksom i Vallecido och sjön som ligger där uppe då.
Mm.
Det ligger en mil ungefär från där han bor. Och han bara, ja, för att hans fiskespö var borta så han kanske åkt dit för fisk och kanske har ramlat liksom i.
Mm.
Terrängen runt den här sjön är ganska svår, liksom otillgänglig och så. Så det är farligt, det är lätt att liksom ramla i, det branta klippor och sånt. Man söker den här sjön med sonar i 2 dagar, men man hittar liksom ingenting. Men likhundar får upp spår runt om sjön, men det är, man vet inte vad det är för något heller. Liksom. Det blir ingenting av det.
Mm.
Elaine, Corey och Mike söker också med liksom hundratals andra frivilliga. Och Elaine gör liksom allt för att hålla lugnet, försöka vara optimistisk. För hon vet att om jag förlorar hoppet, då kommer Corey och Mike också göra det.
Mm.
Och samhället är så här, går samman och håller vakor för Dylan och sånt där. Så alla är jätte engagerade. Under en av de här vakorna så håller Mark tal. Och då pratar han om hur fantastisk hans son var. Ja. Och alla är så här, what the fuck?
Mm.
Det är en jättekonstig grej att göra.
Ja, speciellt när det är liksom... Ja, men man försöker hålla hoppet uppe. Och jag sa, snälla hjälp oss att leta. Han kan vara villig vad som helst. Liksom. Mm. Men ja, det är... Ja. Man vill ju inte heller... Det skulle ju kunna vara talande. Det skulle ju också kunna vara bara något man råkar säga. För att man förväntar sig det värsta. Liksom. Men, men verkligen. Om man är weird också, då är det så, okay, you did it.
Mm. Ja, men alltså,
you done and did it.
Ja, you done did it. Verkligen. Både polisen och Dylans familj är så här, tror verkligen att han har något med Dylans försvinnande att göra. Eller i alla fall att han vet med vad han säger. Så att polisen har någon som är person of interest. De kan inte ha någon som misstänkt den. Men person of interest. Och han förhörs då både av sheriffen och FBI. Och de frågar verkligen så här, vad har du gjort med din son? Och han bara, nej, jag har gett er all info jag har. Och är med så här, obviously it's no secret that I believe Elaine could be involved in this. I don't know how she would do it. I don't know who else she'd have involved with it. But I can't help but think there's a possibility that she had some involvement.
Åh, vilket jävla svin.
Ja.
Åh, jag kokar.
Mm. Äckel.
Fy fan.
Ja.
Okej. Medua.
Ja, jag vet inte vem mer hon kan ha haft. Du vet vad man
menar. Nej, men det är väl ingen hemlighet. Jag tror att hon gjorde det. Om hon tror att jag gjorde det, så tror jag att hon gjorde det i sådana fall.
Mm, för det är ju det som är rättvisast.
Ja. Så döm henne.
Varför ska ni döma mig och inte henne? Det är inte rättvist.
Mm, ska det vara rättegång för mig så blir det för henne också faktiskt. Så vi lever i en demokrati.
Ja. Oh. Mark är mer så här, nej men alltså han har förmodligen rymt hemifrån då för på grund av, citat, alla problem han hade hemma hos sin mamma och Mike.
Mm.
Och polisen utreder det men kommer ganska snabbt fram till att det finns inte någonting som tyder på att det är några som helst problem i den familjen. Eller att hans påstående skulle ha någon som helst saklig grund. Så polisen pressar honom om hans tidslinje då, alltså sedan han då hämtade Dylan från flygplatsen och sådär. Och han säger ungefär samma story igen.
Om det där med tupplur är ju en smart grej att säga. Alltså.
Mm.
Att då,
svårt att kolla upp.
Mm.
Till slut så erkänner han att han och Dylan har bråkat lite under kvällen. Att han har blivit irriterad över att Dylan inte vill äta på restaurang utan vill åka till en McDrive. Och sen har Dylan i sin tur blivit upprörd över att han inte fick sova över hos Ryan. Och de har grälat, skrikit lite, men inget fysiskt våld har förekommit.
Mm.
Och den 28 november så går polisen ut med ett pressmeddelande och de säger att man inte längre tror att Dylan har rymt hemifrån, utan man tror att han är a victim of foul play. Och man lyckas få en husrannsakan till Marks hus. Och när de är där då så har de med sig hundar. K9 units.
Alltså, jag älskar hundar med jobb.
Ja, så himla mycket. Det är så fint så att jag vet inte vad jag tar vägen.
Jag kanske pratat om detta redan innan, men jag kollar mycket på gränsbevakarna.
Nej, du har sagt det någon gång.
Mm, jag älskar det så himla mycket. Och där är det ju alltid så här knarkig lukt hundar.
Mm.
Och det är så gulligt för de liksom markerar på lite olika sätt. Ibland är det att de fryser med snuden mot någonting, ett litet paket. Bara.
Gör ordentligt.
Och, eller så är det att de liksom sätter sig väldigt snabbt så. Sätter sig och tittar. Hello, jag hittar. Och så får de en liten boll. Och så kastar de en boll med ett rep. Och de bara, så jävla glada.
Ja, de är så otroligt duktiga.
Det är synd att Lisen är för mycket av en delinquent. För att någonsin kunna få ett jobb.
Ja, visst.
Hon tycker mer, alltså hon ska mest kanske vara med och säga om det gör något fel. Och
ja, kanske berätta om det är någon som går i trapphuset. För det är tyvärr olagligt.
Bara så du vet, det är någon i trapphuset. Ja. Panik, panik.
Mamma, det bor andra här i huset.
Vad gör du? Vad gör du? Mm. Ja, men det är viktigt det med.
Hon bara, sitt, ligg. Ja. Bara, nej, funkar bara på dig.
Åh gud, det är som Bettan och skriver åt mig vad jag ska göra hela tiden. Helt sjukt.
Ja, det är väldigt ofta när jag och Daniel är i olika rum så kommer Lisen och försöker hämta en av oss till och bara säga, men gå och sätt dig i soffan.
Ja, var, kan alla vara på samma ställe? Ja, eller?
Hon är fan i soffan, varför jobbar du? Dum eller?
Mamma, du kan stå där. Stäng dörren. Mamma, du kan gå till köket.
Jag älskar att hon sa till dig att du inte får dansa.
Mm.
När du börjar dansa med henne.
Nej.
Nej. Ja, nej, alltså, när hon sjunger så brukar hon hålla för munnen på mig och Johan. Så att ingen ens ska få för sig att sjunga med också.
Otroligt.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
How would you like to look 5 years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking 5 years younger at 6 months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's Juvederm.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
Man husrannsakar då Marks hus.
Mm.
Marks.
Jag ska husrannsaka ditt hus.
Här kommer vi och ska husrannsaka. Och likhundar då markerar både i huset, särskilt runt tvättmaskinen.
Mm.
Och i baksätet och på flaket av Marks pickup truck. Man hittar också blod i vardagsrummet. Ganska lite blod, men i soffan och på hörnet av soffbordet och på golvet under en matta. Som sagt, små mängder. Så att det liksom går inte att bevisa att det skett något direkt våldsamt där inne. Men det är ändå blod.
Mm. Och det har varit då, för likhundar markerar för liksom lukten av decomposing body, eller?
Ja. Yeah. Yeah. Mm. Så både Elaine och Mark får ta lungdetektortester såklart. Så det funkar ju.
Ja.
Elaine klarar sig men Mark failar. Särskilt på frågan då, do you know where Dylan is? Det är en lokal tv-station som gör en intervju hemma hos Mark tidig december. Och i det inslaget så syns en kudde och en filt i soffan. Som Dylan haft när han sov där. Det är alltså kvar. Och på köksbänken så står en odiskad skål med rester av flingor. Och Mark berättar då att det var skålen Dylan åt frukost ur samma morgon som han försvann.
Mm.
Och intervjun berättar då att tvn var påslagen när han kom hem vid lunch. Och att det var Nickelodeon som var på.
Barnprogram.
Ja.
Och Dylan var 17? Eller
hur gammal var han då? Det här var 2012 för 99. Så det kan vara 13 typ.
Ja. Nej.
Mm. Och utredaren kollar upp tablån för Nickelodeon. Och den morgonen som Dylan försvann så var sen den här kanalen bara innehåll riktat till mycket små barn och bebisar.
Mm.
Så de bara, det där tror vi inte på. Mark själv då fortsätter peka finger mot Elaine och kan liksom inte förstå varför ingen vill lyssna på honom när han säger så mycket rimliga saker.
Mm.
De här sökinsatserna fortsätter, men nu har det liksom börjat snöa och så, och det gör det så himla mycket svårare. Och Dylans vänner och familj anordnar en samling utanför Marks hus där alla står och skriker åt Mark att komma ut och berätta vad fan det var som hände. Och alla står med plakat och Corey berättar för pressen att han tror att det är hans pappa som har dödat hans bror.
Åh, fy fan, vilken känsla alltså.
Och det visar sig att Corey har mer att berätta. Så han pratar med polisen för han bara, jag tror att jag har ett motiv till varför Mark kanske skulle vilja skada Dylan. Han berättar då att de har varit på en roadtrip till Cleveland. Alltså han, Corey och Mark. Alltså Dylan, Corey och Mark då.
Mm.
Något år tidigare. Och under en kväll då på den resan så sitter Corey och Dylan på hotellrummet. Och Dylan lånar sin pappas dator för att liksom slösurfa lite. Och efter ett par minuter så har han ropat åt Corey och kommer att kolla. Och då har han av någon anledning hittat i papperskorgen på datorn nyligen raderade bilder. Och det är bilder som man inte vill hitta på sin förälder. Sen, du vet, det här beskrivs som shocking och disturbing. Men jag kan bara vara så här, folk, you like whatever you like. Det är inte det som är problemet. Men ingen vill hitta de här bilderna på sin förälder. Så är det bara.
Så det var alltså inte dokumenterade övergrepp på barn liksom?
Nej,
utan det var egna.
Det var selfies.
Jaja.
Som Mark själv tagit, där han var iklädd kvinnliga underkläder och på några av bilderna, alltså han var lite sminkad och så här, på några av bilderna hade han blöjor på sig. På några av bilderna så var det bajs i blöjorna som Mark åt av. Och jag vet, förlåt, välkommen till kafferepet, du behöver inte tänka mer på det, utan vi liksom släpper bara.
Mm.
Det finns bilder på det här, men de har inte jag kollat på.
Nej, det var väl good for you.
Ja. Yeah. Och Corey tog då upp mobilen och fotade skärmen. Och han bara, jag vet inte varför, men jag tänkte att det kunde vara bra att ha i framtiden. Och att man ens tänker så om sin pappa är ju någonting,
ja, då är det
som säger någonting.
Relation.
Nej, hade man haft en fin relation med pappa som hade de där bilderna så kanske man hade varit så här, det här vill jag aldrig mer tänka på i mitt liv.
Mm, you do you.
Mm, ja. Men det beskrivs ofta som att det säger någonting dåligt om Mark. Jag tycker just den grejen säger ingenting om honom.
Nej, han hade ju ändå raderat dem, tänkte han. Och,
ja, men det är
och liksom
grej,
gör vad han vill. Och det var bara bilder som han själv har tagit på,
ja,
vad han
det låter jätteäckligt. Men det är alltid äckligt med det där. Så bara,
ja, men teach their own.
Alltså, exakt.
När skada, det till, skada ju ingen.
Exakt. Olle Waller, om du inte skadar någon när är med på det så är allt okej.
Okay. Men detta?
Olle
fråga
Waller.
Olle, okay. Det enda jag sett från Fråga Olle är när han pratar om att pulla.
Oh,
och då
nej.
Gör det här så här, alltså, då kan man med fördel göra en kom till mig rörelse. Så höll han två fingrar och liksom gjorde en så här skrapande come hither rörelse med fingrarna.
Vill jag säga nej.
Liksom, aj, du trycker ut min navel nu. Han har kanske inte långa fingrar.
Vilka? Ja. Ah!
Alltså, gud.
Ont överallt.
Ja.
Oh, gud. Det är för det att du sa skrapande också.
Det gjorde... ja, nej, men det blir...
Okej. Okay. Var hamnade vi?
Ja,
hamnade vi?
Det är ditt fel. Det var du som började den här podden.
Ja, det var det verkligen. Det får jag faktiskt ta på mig. Ja. Ah, ja. Han fotade skärmen i alla fall. Och ja. Var så här, Dylan, det här får du inte berätta för någon. För att jag vill inte att pappa vet att vi har sett de här bilderna.
Nej.
Men Dylan var väldigt upprörd. Alltså du vet, det här var skitjobbigt för honom. Han var mycket yngre också.
Jo, typ att man inte förstår.
Nej.
Det måste ju vara jätteförvirrande också.
Bara Corey så. Är gammal nog att kunna processa. Vad fan, han 19. Medan Dylan är 12. Det blir...
Det måste kännas väldigt, but why?
Ja,
what
exakt.
Does it mean?
Mm. Mm. Men efter att de har hittat de här bilderna så börjar de prata om sin pappa som the shit eater. Vilket ändå måste vara sett.
Ja, jag höll på att spotta ut min kaffe. Ja, det låter ju som en riktigt nära, fin relation.
Ja, verkligen. Corey berättade då att Dylan har smsat honom under kvällen då, den 18, när han kom hem till Mark. Och att han skrev då att han bråkade med sin pappa. Och att Mark hade sagt något om att Elaine var ett dåligt föredöme. Och det hade gjort Dylan jävligt upprörd.
Mm.
Och det var väl då han bara, är det verkligen mamma som är ett dåligt föredöme? För det är det här i bilderna jag hittar på dig. Mm, så han bad honom skicka bilderna då. Och det hade han gjort och sen vet han inte vad som hände.
Åh fy fan. Mm. Stackars Corey också. Mm.
Det där vill man inte tänka på.
Åh. Oh.
Men det är i alla fall så här, det är där har vi det kanske.
Mm.
Liksom. Men 26 februari 2013 i alla fall. Då har utredningen inte kommit längre. Men då medverkar Elaine, Corey och Mark.
Alltså pappan.
I Dr. Phil.
Nej.
De får 2 timmar. 2 timmar på Dr. Phil.
Varför?
Men för att i USA så tror man att Dr. Phil är en bra och rimlig person. Du vet, de har ju helt andra standards. Ja. Ja, relativt rimliga personer fattar inte. Om de tycker att han är lite fånig så är det liksom inte, de förstår inte nivån av vilken sjuk psykopat han är.
Nej.
Han är ju, alltså du vet, man skulle kunna göra true crime om honom, känns det som.
Ja. Det är känslan.
Han är så jävla obehaglig. Så att jag har inte tittat på det. För jag klarar inte av att titta på. Alltså, typ jag ens blev klipp väldigt från Dr. Phil blev jag bara illa berörd av.
Ja, mm. Nej men det är så. Han är så. Det handlar ju bara om att provocera dem också. Det där handlar inte om att hjälpa någon.
Nej,
det där
nej,
handlar
nej,
bara
nej.
Om tv.
Han är jätte obehaglig.
Ja. Och väljer alltid uppenbart sida. Och liksom börjar mobba den andra. Liksom.
Och alltid typ. Nej, jag ska inte säga vad jag ska säga. Jag vet inte tillräckligt. Men,
jag har inte kollat så mycket
jag
på det.
Jag hatar honom. Mm. Hatar honom.
Jag har inte kollat jättemycket på det. Men alltid när man ser det så blir man ju appalled.
Ja. Men jag har tittat ändå en del innan jag insåg att så jag mår piss av att titta på det här för att han är för fruktansvärd. Jag inser att folk tycker inte det.
Det är som en glorifierad Jerry Springer.
Gud ja. Fast han är värre. Jerry Springer gör det ändå med någon sorts klackspark. Yeah. Men alltså Dr. Phil tror jag verkligen förstör.
Ah!
Mm. Ja.
Hur gick det då?
Jo, det började då med att Elaine får ta emot väldigt mycket kritik från Dr. Phil för att, hon inte har kommunicerat med Mark tillräckligt under utredningen.
Åh, lägg av!
Och hon är så här, men ursäkta, det är därför vi är här. Han har blockat mitt nummer, så att jag behöver prata med honom. Vi är här på grund av det, liksom.
Oj!
Sen får de liksom smutskats av andra fritt. Det blir liksom ord mot ord. Så Mark säger då att Elaine är grovt alkoholiserad och barnen behöver skyddas från henne. Och Elaine påstår istället då att Mark alltid haft ett psykopatbeteende. Som, citat, den där gången han lämnade en död råtta i hennes bil för att skrämma henne. Jag vet, yeah. Sen börjar Elaine då ifrågasätta Mark om det här med Nickelodeon. Hon bara, alltså han tittade alltid på MTV. Han har inte kollat på Nickelodeon flera år.
Mm.
Hon bara, you don't know your son well enough to make up a good lie.
Uff.
Och då tittar han på honom och flinar och bara, well, when he's with me he always watches Nickelodeon. Man bara,
psykopat.
Ja. Och Corey berättar då för sin pappa att han hatar honom och de fortsätter försöka pusha honom till att berätta allt han vet och Mark säger att Dylan betyder allt för honom och säger, jag vet ingenting och grejen är att de här bilderna då läckt ut på nätet. Och Dr. Phil frågar Mark om dem. Och han bara, alltså de är inte ens äkta. De är fabricerade. Och jag tror så här att Elaine och Cora har brutit sig in hos mig flera gånger. För att så här rota igenom mina saker. Och då tog jag de bilderna och lämnade dem framme för att se om de skulle sno dem. Och det var liksom en fälla. Och de snodde dem. Så att de är ju liksom fruktansvärda människor som ni ser nu. Så det har jag bevisat. Man bara, det där var det dummaste jag hört.
Mm. Men så, när en idiot hör den förklaringen så tänker de ju smart av honom. Mm. Now I know what kind of person she is.
Mm.
Det är ju också.
Mm. Men när han har förklarat klart så bara tittar Elaine på honom med helt tom blick. Och sen säger hon så här. Det var precis den här stunden jag insåg att Dylan inte lever längre.
Sa hon det?
Ja. Jag inser det. När jag hörde det säga så fattar jag ju att han lever inte.
Åh fy fan vad sjukt. Mm.
Men grejen är så här.
Ja, för det är sjukt att tänka, förlåt jag avbryter, men det är sjukt att tänka att de sitter och tjafsar i tv om detta.
I know!
Och han är död.
Ja.
Han är mördad av sin pappa.
Ja.
Mm-hmm. Åh, fy fan.
Nej, men alltså, du vet, det är... Ah, Dr. Phil, alltså.
Mm.
Ah, ja. Grejen är såklart. Eftersom det är Dr. Phil så har han tagit dit en lie detector expert man.
Mm.
Så de ska göra lögndetektortesten igen på Mark eftersom han har failat sitt. Och han bara, absolut, jag gör det. Liksom, det är ingen som har sagt till mig på vilket sätt jag har failat. Så det är helt sjukt liksom. Så jag tar det gärna igen. Så de bara, okay, bra. De tar in den här gubben, han förklarar allting. Han har gjort jättemycket i många år. He's an expert. Och sen när de ska gå och göra det så bara Mark bara, nej förresten, jag vill inte.
Ja, ja.
Och då tappar ju Dr. Phil det eftersom han liksom tar viktig airtime.
Ja.
Ja. Så det blir inget med det. Men det tycker liksom då den här lie detector expert guy gubben att han har aldrig varit med om att en förälder som har förlorat ett barn inte vill ta ett lögndetektortest.
Nej.
Men det där tycker jag inte betyder någonting, men jag tyckte det var kul att det bara blev fail.
Mm.
Under förhör i alla fall så säger Mark att Dr. Phil-intervjun bara var ett offentligt forum för Elaine och Corey att smutskasta honom och han fortsätter neka till allt då.
Mm.
Och polisen försöker pusha. Han bara förneka. Och han stämmer även Elaine för förtal. Det finns ett område som polisen vill söka vidare i som heter Middle Mountain. Men grejen är att det är helt nedstängt på grund av vädret. Det funkar, det finns no accessibility under vinter, halvåret liksom. Och anledningen till att de är intresserade av det var för att Mike då, Elaines make, nu var inte Mike Hall, nuvarande maken till Elaine.
Ja, du vill prata om hennes nya.
Ja, exakt.
Mm-hmm. Jag tyckte du sa inte Mike Hall. Jag bara, va?
Jo. Men förlåt, jag försökte vara tydlig och blev mindre tydlig. I alla fall, han har berättat då att han en dag när han var på väg till den här sökinsatsen som de hade runt Valisiro sjön precis efter,
mm,
så skulle han bara stanna och pissa. Han sa, well, I drank a lot of coffee that morning.
Det är okej. Okay. Okay, Mike.
We get it. Yeah. You need to pee sometimes.
You guys, you know what I mean.
Jag tror jag var Kickis kompis någon gång. Så bara, alltså, det här är liksom ingenting, men det är ändå så rolig grej. Om det var hennes kompis, hennes brorsa, skitsamma. Jag bara ger cred till den roliga personerna. Men i alla fall som bara hade liksom en tänkt karaktär som är så douche-kille.
Mm.
Snackar med kompis i telefon. Och liksom bara ska berätta någonting. Och då bara, satt på toa, sket, pissa.
Sket, pissa.
Så vänta här. Inte vet, the usual. Sen satt på toa, sket, pissa.
Och sen...
Ja,
jag tror det. Han gick ut och sin bil för att pissa.
Exakt.
Mm.
Och när jag står då parkerad där så ser han hur Mark kommer körandes ner för berget då från det här Middle Mountain-området. I sin pickup truck. Och Mark såg Mike, låtsades inte som att han var där överhuvudtaget. Och Mike tyckte det var lite konstigt. Varför kom han där uppifrån? Där har vi inte sökt. Varför var han ensam? Alltså du vet, sådär.
Mm.
Så fort snön har smält då, så åker polisen upp dit för att söka. Och i juni 2013 så är slutligen den långa Colorado-vintern över och snön har smält bort. Och man påbörjade en 5 dagars sökinsats. Det här berget är 3000 meter högt och det är väldigt branta sluttningar och sådär. Så det är folk på fyrhjulingar och hästar.
Oj.
Och frivilliga som då är vana att klättra med rep. Så det är den typen av terräng vi snackar om.
Mm.
Och under första dagen så hittas en sko. Nike Air Jordan, storlek 38. Och Elaine ser då att det här, de skorna som Dylan hade på sig när han reste till Durango.
Mm.
Man kan också se att det är de på övervakningsfilmen från Walmart. Nästa dag, 26 juni, så markerar en likhund att man har hittat mänskliga kvarlevor. Och man hittar ett flertal då människoben som ser ut att komma från en yngre person. Och i lite olika djurspillningar, alltså djurbajs, så hittas några små finger och tåben. Man hittar också en t-shirt med Chicago White Sox logga, ett par kalsonger och ett par iPod-hörlurar som bekräftas tillhöra Dylan. Och Elaine har sparat hans första tand som han tappade då.
Mm.
Och den lämnas över till polisen så att man kan DNA-testa och man kan ganska snabbt se då att de här kvarlevorna tillhör Dylan Redwine.
Yeah.
En kvinnlig utredare ringer upp Mark då för att berätta att de har matchat kvarlevorna med hans son. Och jag sa, hur mår du? Och han bara, I'm living the fucking dream. Väldigt full. Och hon bara, har du druckit eller? Och han bara, alltså hur kan du anklaga mig för något sånt? Helt sjukt. Jag är supernykter. Och tillägger, apropå ingenting, följande. Women are only good for one thing, and it isn't cooking or cleaning. Kul skämt. Perfekt. Säg det nu.
Vad menar han då?
Verkligen, vad är det vi skulle vara bra på?
Är det IT? Administration? Excel kanske? Nej, jag vet inte.
Nej, horoskop.
Ja, förmodligen. Ja, men vad... hon bara... Okej, tack då. Då har du fått ett dödsbesked på din son. Och ja, du...
men också fått ut lite viktiga saker.
Ja, så har vi gått igenom det där. Ja. Mm.
Men han är också så här, vadå? Han är inte död bara för att ni hittar 2% av hans kropp.
Ja, men vad i helvete.
Nej, eller han säger att han är inte hittad bara för att ni hittar 2% av hans kropp.
Okej, okay. Det är väl men... lite rimligare för att... Jag gick upp och slängde sina tår i berget.
Exakt. Matade några björnar med tårna. Bara ja, nej, med det.
Det är en hobby jag har, vadå? He's very outdoorsy.
Exakt. Han pratar också senare samma dag med sin halvbror och säger något i stil med, de har ju inte hittat skallen i alla fall, så de kan aldrig fastställa en dödsorsak. Han bara, how would you know this?
Ja, för du vet vad som hände med hans huvud då, ja.
Varför tänker du än så? Och varför vill du inte att de ska kunna göra det, din dumma jävel? Visst. Så i augusti 2013 i alla fall så blir han misstänkt, alltså inte person of interest utan misstänkt för Dylans mord. Och i november 2015 så hittar 2 hikers en skalle på Middle Mountain. Några kilometer från där resten av benbitarna hittades. Och rättsläkaren kan fastställa då att den här skallen är Dylans och den har utsatts för trubbigt våld och att det förmodligen inte orsakats av vilda djur. Den här skallen också small cut markings consistent with the tool of a knife which were performed not long after the boy died. Vilket man kan tolka då som att han har blivit styckad och sen spritts ut på berget.
Mm.
2017 så blir Christian Champagne distriktsåklagare.
Är han Christian från distriktet Champagne? Annars så vet jag inte om han får heta det.
I USA får han det. När han flyger till Europa, då kommer han att heta... vad heter det då? Sparkling. Cremant.
Ja.
Christian Cremant.
Christian Sparkling Wine.
Han är i alla fall advokat då och har jobbat med...
Det passar ju för att man heter Red Wine. Okej, okay, nu är jag klar.
Ja, det är bara såna. Alkohol alltid dricker.
Ja.
Han är advokat, han har jobbat med Dylans fall i flera år och...
Att vi inte tog Prosecco.
Prosecco, nej men jag vet, men jag är lite trött på Prosecco.
Ja, men jag med. Men jag menar att vi inte sa det istället för champagne.
Ja, jag vet.
Att han skulle äta Prosecco.
Men jag tror att man inte får äta Prosecco heller om man inte kommer från vissa områden.
Jaha, jag trodde det var sån ful
Italien
skit.
I alla fall. Men det är från Italien.
Okej. Okay. Prosecco. Ja, men det hör man ju. Prosecco. Det hör man på namnet.
Mm.
Nu ska du få prata vidare.
Jag vart var jag ens? Prosecco.
Han heter Champagne, det är allt jag minns.
Just det. Men han, när han blev distriktsåklagare, så han har jobbat med det här i flera år. Och han är så här, men det här går för långsamt. Och det kan ju han ta beslut på då. Liksom när han blir den som is in charge.
Mm.
Så han pushar då för att det här ska tas upp framför en jury. Och i juli 2017 så beslutar en jury att Mark Redwine då ska åtalas för second degree murder och barnmisshandel.
Ja. Yeah. Varför bara second?
Därför att man får inte ihop att det skulle vara premeditated.
Just det, för det verkar lite spontant i bråkets hetta.
Ja.
Mm.
Mark jobbar som lastbilschaufför. Han delivers frozen goods och han hittas i Bellingham, Washington. Och det finns, jag såg footage på när han blev arresterad. Mm. Det är ganska kul för de är så här, okej, you go in. Det är väldigt så här, och han bara, okej, okay, ligger på marken och bara, does anyone want to tell me what this is about? Och det är värsta insatsstyrkan. Och de bara, I don't know sir, I just got this thing from Colorado that you, well, I don't know. What, do you know what it is? Han bara, I have no idea. Well, someone will tell you. Verkligen så super. De bara, gör det skithårt, men sen är alla så här, det är lugnt. Du, kan du sätta dig i bak?
Get down on the ground! Mm. I don't know sir, but maybe they will tell you later.
Ja, är det okej okay, eller?
You want some coffee or something?
Ja, men det är verkligen.
No, shut the fuck up!
Det sa han utlägg.
No, I'm kidding.
Seriously though. Han utlämnades till Colorado och sätts en borgensumma på $1 million.
Nice.
Utöver uppgifter då från Elaine och Corey så innehåller också åtalet vittnesmål från hans första fru, Betsy Horvath. De var gifta i 6 år och hade då 2 barn ihop. Och den skilsmässan blev också en vårdnadstvist. Och hon är helt övertygad om att det är han som har mördat Dylan. Och hon vittnar om att Mark en gång har sagt till henne att om han skulle behöva göra sig av med en kropp så skulle han leave it in the mountains. Alltså hon säger så här på rättegången, hon bara, alltså vi var på semester uppe i bergen, hiking semester, och han bara, gud, här uppe skulle man kunna gömma en kropp lätt. Typ.
Som man brukar tänka.
Ja.
När man är och hajkar.
Betsy beskriver honom som väldigt våldsam och abusive. Och att han ofta misskötte deras avtal gällande besöksrätt. Och även om Betsy fick ensam vårdnad så skjutsade han hem dem 1 eller 2 dagar för sent och sånt där.
Såklart.
Han har också sagt till henne att han hellre skulle kill the kids before he let her have them. Så att, ja.
Mums. Alltså, att bara finna sig själv på en plats i livet där man har 2 barn med någon som bara, man inser så, det här är fan en psykopat.
Ja.
Alltså.
Panik.
Jag menar inte att det är ens eget fel, men nej, man måste ju känna, vad fan har jag gjort?
Alltså, gud ja. Gud ja. Hur? En sån här, hur i helvete blev det här med
ja,
dig?
Visst.
Nej, men visst. Alltså, för grejen att när hon hörde att Dylan var borta, då åkte hon med sina barn direkt och började leta. Så de hjälpte till. Mm. Marks rättegång skjuts upp flera gånger då, dels på grund av coronapandemin när hans advokat fick corona någon gång och hans andra advokat åtalades för våld i en nära relation.
Vilket men, dream team.
Big whoop. Mm. Men under juni 2021 i alla fall så påbörjas rättegången. Och egentligen vill då den här Champagne, åklagaren, åtalar honom för first degree murder. Men han får inte till det.
Nej. Livspusslet.
Och försvarsteamet öppnade då med att måla upp en bild av Elaine som att hon ville ha en vendetta mot Mark från första början. Och att hon har pekat ut honom i pressintervjuer och till lokalbor och till polisen och varit med i en Facebookgrupp som heter Arrest Mark Redwine. Och att det har gjort att polisen aldrig tittar på någon annan misstänkt utan att de snöade in på Mark och du vet, hela den grejen.
Men hon var så orimlig för när han sa till henne, if you want a divorce, things will get ugly, så blev hon helt sur.
Mm.
Så då fattar man ju att hon är helt störd.
Ja, så han förbannade henne som skit, men om han dödade deras son, då får hon fan skärpa sig.
Ah, ja.
Mm. Åklagaren fortsätter då med att visa upp bilder som Dylan och Corey har hittat på pappans dator.
Mm.
Och Corey kan vittna om hur extremt jobbigt Dylan tyckte att det var och att han tappade respekten, den lilla, lilla respekten han hade kvar för sin pappa då. Det spelas upp klipp från Dr. Phil i rättssalen, no joke.
Nej.
Där Mark då säger att han har fabricerat de här bilderna som en fälla. Mark svarar att de återskapas i rättssalen och man visar juryn vart man har hittat de här blodmängderna och försvaret är så här, det är så himla liten mängd, det bevisar ingenting. Det kommer in en forensisk expert som bara, men trubbigt våld mot huvudet behöver inte blöda så mycket om det ens blöder någonting. Ja, och det bråkas väldigt mycket i rätten om den här skallskadan. Samt de här knivmärkena och liksom hur man kan bestämma om de blivit, kroppen har blivit styckad eller inte och sådär. Och försvaret hävdar då att Dylan kan ha gått upp på morgonen och begett sig iväg till sin kompis men överfallits av ett vilt djur på vägen för där är det Colorado. I bergen finns det pumor och björnar och prärievargar.
Sen tog den här prärievargen pappans pickup truck.
Men det är lite som det här, min fru ramlade i trappan. Man bara, hur ofta ska det kunna hända? Det händer ju aldrig att någon dör i trappa. Eller händer väl någon gång. Mm. Det är lite som att det kan väl hända att någon blir tagen av ett vilt djur. Men det är inte så här, så kan det ju lika gärna vara. Inte lika gärna.
Nej. Och sen frågade då prärievargen, var ska jag dumpa en kropp? Och då fick han reda på att pappan sa att hade jag gjort det, då hade det varit i bergen.
Prärievargen, de vet ju att bergen är jättebra att dumpa kroppar. Ja.
De hör vad vi tänker.
Ja, visst. Rättsläkaren som undersökt Dylan Skalle då menar att hon kan inte utesluta att den här skadan kommit från djur. Men man kallar in en vildmarksexpert som säger att de djuren som man pratar om, de bär inte saker mer än några meter från stället där de liksom tar dem. Och den skallen ligger några kilometer från resten där benen låg, vilket så här, det finns väl en möjlighet att någon skulle kunna bära skallen så långt, men han har aldrig sett det hända själv. Mm. Det är väldigt ovanligt.
Och det är också, man måste också känna i den stunden, kan vi sluta prata om djur nu?
Ja, det här är för larvigt liksom. Det här händer liksom inte.
Mm.
Sprida ut alla hans grejer över berget, nej. Det skulle varit en neat pile nära hemmet liksom.
Jonas Wahlström kommer in och ska visa. Man bara, gå!
Ja, verkligen. djurlivna. Ja. Och dessutom så hade alla björnar gått i det när han försvann. Så det är liksom inte...
Mm.
Så försvaret kommer med en ny teori. Nämligen att Dylan rymt hemifrån, förirrat sig upp på berget och sen har någon misstagit honom för att vara ett djur och skjutit honom och fått panik. Typiskt.
Mm.
Men så åklagaren är så här, men 13-årig pojke klarar inte av den terrängen där uppe. Så nej. Det sista vittnet då för åklagarsidan var FBI-agenten John Grusing. Och han berättar för juryn om den dagen när sökandet efter Dylan började och hur oengagerad Mark var. Han berättar också om att Mark ändrat sin berättelse om det här blodet i vardagsrummet flera gånger. För först sa han att de hade bråkat men inget våld och att Dylan inte blödde någonstans. Och sen när de hittade blod så bara, åh just det, men hade ett jobbigt munsår så var det. Så det blödde mycket.
Ja men snälla, Elaine bara, ett munsår.
Ja men sluta. Ja, och Elaine bara, men han hade inget munsår. Och Mark bara, nej men han fick det när han kom hit. För vi lirade lite boll när vi kom hit.
Jaha, så inte ett cold sore liksom. Nej. Inte ett munsår.
Ett sår i munnen blir det då. Och sen kallas hans ex-flickvän in. Och han säger då att Dylan skurit sig i fingret och blött i vardagsrummet ett år tidigare. Så då kommer det ytterligare en version.
Mm.
Lite olika. Mark vittnar aldrig till sitt försvar och rättegången varar 5 veckor och det tar juryn 6 timmar att överlägga och de finner Mark skyldig till second degree murder och barnmisshandel leading to death.
Ja, jag med. Jag håller med dem.
Hans advokat säger sen att det var a miscarriage of justice och jätteorättvist. Bla bla. Men domaren...
Ett rättsligt missfall.
Verkligen.
Eller vad heter det? Jo, det heter det.
Typ. Domaren dömde 59-årig Mark då till 48 år i fängelse. Och Mark har överklagat domen. Men resten av Dylans kvarlevor har aldrig hittats.
Jag tycker det är så pinsamt när man blir dömd för detta och det finns så mycket ändå bevis som talar för det. Att,
yeah.
Att man då är så här, men jag har inte! Det måste tro mig!
Och vi gör inte det.
Ja, det var som i senaste gränsbevakarna.
Really?
Som tittar du på in, det? Alla inte alls. Så var det någon som tog in liksom 200 flak öl. Och sen så skulle de få höra den personen då. För de köpte inte riktigt.
Nej.
Bara, vi ska ha en fest. Ja, kan man få se inbjudningar till de festerna? Ja, vi har pratat med dem muntligen. Ja, hur många har bjudit? Ja, 100 pass minst. Det blev minst 100. Ja, okej. Okay. Har ni hyrt lokal? Nej, min verkstad. Och sen så satte de i förhörsrum.
Mm.
Och så fick man höra ett litet klipp på när den personen bara, men jag har inte smugglat något, ni måste tro mig, ni måste tro mig. Så jag tror att den personen var klaustrofobisk eller någonting, för jag bara, lås inte in mig här. Och medan den personen säger det så stänger tullpolisen långsamt dörren till förhörsrummet utifrån och bara, hejdå.
Nej.
Det är hjärtskärande lite, ja. Men det är också så roligt. Ja. Men jag har inte smugglat. Mamma.
Jag säger bara att jag smugglar så får du gå hem och sen får det bli lite straff. Det kommer inte vara värre än lite böter.
Ja, precis.
Släpp det bara.
Ja, ja, ja.
Nu är det du som väljer att bli insläppt. Eller instängd.
Ja, men verkligen.
Ja.
Men ni kan ju inte göra det, för jag säger att jag inte har gjort det.
Mm.
Sjukt att ni gör det ändå då. Ja. Ni är för konstiga.
Inte kloka.
Ja, det här var fruktansvärt.
Ja, det var det verkligen.
Men bra. Bra jobbat, Maria. Och du?
Thank you. Tack, Maria. Mm. Hörrni, tack alla som lyssnar. Vilka jävla kingar ni är.
Mm.
Om man vill kan man ju lyssna på torsdagar också. Då finns vi på Patreon. Man hittar på vadblirförmod.se exakt hur man gör för att bli Patreon.
Precis.
Och hur man får in det sin vanliga poddspelare och allt det.
Precis, under fliken bonusavsnitt.
Mm.
Och på torsdag kommer ett fall om en serial killer.
Nej.
Jo visst.
Fan vad spännande.
Så kommer det bli.
Gud vad kul.
Så vi hörs då, och är ni inte Patreon så hörs vi på måndag igen.
Det gör vi.
Hej då!
Hej då!
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.